Kallelsen till Guds rike, det är en kallelse som går ut till alla människor egentligen. Men det är inte alla som svarar ja på den, det vet vi. Frågan är vad vi behöver, du och jag, för att vi ska också svara ja. Vad är det som gör att en människa svarar ja på kallelsen till Guds rike? Det är en öppen kallelse, det är en inbjudan till varje människa. Men varje människa måste någonstans själv bejaka den. Vi bejakar den inte i grupp eller per familj eller så, utan någonstans står inbjudan till mig att svara ja på den kallelsen. För mig själv så tänkte jag tillbaka lite grann under mina barnaår och min uppväxt. Så hade jag flera människor runt om mig som påverkade min tro och min resa, mitt bejakande av kallelsen till Guds rike. Såklart min mamma och pappa som har haft en varm tro hela livet, som har funnits där, som har tagit med mig till kyrkan, som har låtit mig få växa på något sätt in i en tro. Och det är så småningom själv fattade ett eget beslut om att följa Jesus, att svara ja på den kallelsen. Men jag tänker också på till exempel en predikant som en del av er känner till som heter Bengt Fred, en god vän till mig. Som fanns med där någonstans i början på min vandring som ungdomsledare också. Och som såg mig, som bekräftade mig och som sa, det är klart att du ska göra det här. Det här är du ämnad till. Och så fick jag pröva mina vingar och så gick jag. Och så kände jag hans stöd i ryggen. Eller för att nämna en vanlig lekman. En vän som heter Harry Gunnarsson som inte lever längre. Och som var ordförande i församlingen i Kjula baptistförsamling nere i Sörmland. Som såg mig, som drog med mig, som stöttade mig i alla lägen som ungdomsledare. Och som när pastorn slutade och vi väntade på en ny pastor sa, du Robert, du kan få vara vikarierande pastor ett tag. Det kommer att gå bra. Då känner man att det finns människor som backar upp. Som finns där, som ser och som bekräftar. Och som är understödjare. Och jag tror att vi behöver sådana människor i våra liv. Och därför vill jag läsa texten för idag som är hämtad från Johannes evangelium. Och det är några versar där. Johannes evangelium kapitel 1, vers 35 till 42. Och då händer följande. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa, du är Simon. Johannes son, du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Amen. Det är det här jag menar. Det finns människor som efter vägen pekar ut riktningen och säger, där är han som du ska följa. Där går han som du ska ge ditt liv till. Och det var det jag upplevde med de här personerna i mitt liv. De har funnits där, de har pekat ut vägen, de har sagt saker och ting och gjort saker och ting som har påverkat min efterföljelse till Jesus. Johannes döparen var en spännande person. Han var en vägröjare som man brukar kallas för. Han röjde vägen för att Messias skulle kunna komma. Han var själv som man såg den röst som ropar i öknen. Det som Jesaja pratar om i sin profetia. Alltså han hade en roll att visa vägen, riktningen mot Jesus. Och det gjorde han med hela sitt liv. Det gjorde han med sitt sätt att förkunna och sitt sätt att leva. Och han fick en del personer som följde i släptåg med honom. Denne Johannes som vandrade omkring i ökentrakterna och predikade, och människor drogs till honom fram av en stark personlighet. Och det fantastiska med Johannes var att han visste exakt var han själv var någonstans. Han var en ledare, han var en vägröjare, men han visste att han inte var Messias. Och det var en viktig insikt. För när han fick frågan vem han var så kunde han svara. Och det var det också som gjorde honom till en stor ledare, att han visste vem han var och vem som egentligen var den som han pekade på. Han visste att hans roll bara var att sikta in sig med hela sitt liv och sin förkunnelse mot Messias, den kommande mästaren. Och därför kunde han, när två lärjungar står där en dag, plötsligt säga till dem: hör ni vänner, ser ni, den där mannen, det är Guds lamm. Honom ska ni följa. Han pekar med hela sitt liv. De hör vad Johannes säger och så går de efter Jesus. Och Jesus, han är som han alltid är intresserad av människor. Av dig och mig. Av alla som vill följa. Så därför när han förstår att han har två stycken bakom sig som inte bara är ute och promenerar, utan som någonstans är ute efter att förstå vem Jesus är och följa honom, så vänder han sig om. Och så frågar han helt sonika rakt ut: vad vill ni? Och de svarar helt sonika rätt ut, precis som man alltid gör när någon frågar vad man vill: var bor du? Eller hur? Så de frågar det i alla fall. Och Jesus säger: följ med och se. Och så får de följa med dit där Jesus bor. Och de får stanna kvar där. Och sen berättas de att det är en av de här två som heter Andreas. Och han är den som sen går till sin bror Simon och berättar om att de har mött Messias. Och så tar han med sig sin bror till ett möte med Jesus. Jag tänker så här: vi behöver massor med Johannes gestalter i vår tid. Jag tror att vi är många som sitter här inne just nu som är Johannes gestalter. Med ditt liv, på det sätt som du tror, på det sätt som du är som människa, så pekar du mot Guds lamm, mot Jesus. Och jag tror också att det är så att en del av oss som sitter här, vi är inte riktigt medvetna om det. Vi tänker inte så om oss själva. Ja, men jag är en Johannesgestalt. Jag pekar med hela handen. Jag pekar med hela mitt liv mot Jesus. Men jag tror i alla fall att vi är många som är det och som sitter här. Och att även om du inte tror det, så vill Jesus uppmuntra dig. Och jag vill uppmuntra dig idag till att stå upp i den kallelsen. Och med ditt sätt att vara och leva ut din tro, visa på Jesus för andra. Så att de vet vem de ska följa. Så att dina vänner som du lever tillsammans med, din familj, dina arbetskamrater, åtminstone när det gäller, vet att de kan fråga dig om vad livet går ut på. Eller be dig att du ska be för dem. Att vara en Johannes person som pekar på Jesus med ditt liv. Vi står i en jättespännande fas nu i den här församlingen, tycker jag. Vi har lite omändringar som är på gång när det gäller anställda, när det gäller visioner. Du vet den här krusidullvisionen som sitter här ute, den här spiralen. Den är ju snart slut. Vad ska vi göra nu? Rasar allting? Nej, tvärtom, vänner. Det är nu vi är på väg. Det har ju hänt någonting de här 4 åren, eller hur? Tycker ni att det har hänt någonting de här 4 åren förutom att pastorn har gått upp i vikt? Tycker ni det? Ja, bra. Det tycker jag också. Jag ser det. Och jag tror inte att det bara är ett önsketänkande från oss. Utan vi möter nya människor i gemenskapen. Vi ser människor komma till gudstjänster. Vi hör människor som säger: får jag också vara med? Jag vill vara med. Och så vill vi som församling såklart säga: ja, det är klart att ni får. Dörren är öppen, välkommen. Famnen är öppen. Och så ska vi leva, vänner. Och när vi lever så, när det här händer mitt i vår gemenskap, så behöver vi Mer än någonsin tidigare. Många, många Johannesgestalter. Många som står där och säger, mina vänner, titta, där är lammet. Det är han vi följer. Det är han som är centralfiguren. Och där tror jag att vi är många här som behöver snäppa upp ett snäpp till. Där Jesus får tala in i våra liv och säga, du är en Johannesperson och du duger därför att du är ett Guds barn. Och du har människor redan nu bredvid dig, runt om dig, i din närhet. Där du fungerar som en Johannesgestalt. Men du vet inte alltid om det, du tänker inte alltid på det. Jag tror bara, tänk om du och jag tänkte lite till på det. Och bad lite mer för den biten. Så skulle otroligt mycket mer hända. Och vad är det då som är så viktigt med det? Jo, men det är ju att alla dessa nya, dessa vänner, dina och mina bekanta, de som du har känt länge till och med, ska se vart någonstans de ska vända sitt liv och sitt hopp. Var någonstans ska de finna hopp och mening? Jo, hos honom som är Guds lamm. Och tänk nu inte, nu står pastorn och pratar och det här är så enkelt att säga för en pastor. Det är så enkelt att säga för en församlingsledare eller någon annan som står mitt i liksom församlingens center hela tiden. Ja, jag vet. Men det är lika fullt en uppgift som är till för oss alla, oavsett vem man är. Och du behöver inte vara expert. Du måste inte kunna förklara varenda teologisk fråga som dina vänner har. Om du med ditt liv är medveten om, jag går med Jesus och det är det jag vill. Då pekar du med ditt liv på Guds lamm. Då pekar du på Jesus. Och om du är medveten om det, om du kan liksom hålla tag i den både uppgiften och kallelsen, så kommer betydligt mer att ske runt om dig. Du kommer att se tillfällen när du inte längre behöver liksom fundera över hur du ska säga saker och ting eller göra saker och ting för att din tro ska synas, utan det kommer att ges till dig. Är du med? Och därför vill jag uppmuntra oss idag. Det här är inte för att få oss att känna, oj vad jobbigt, nu måste jag hem och öva på det här. Jag tror att vi är tänkta att vara Johannesgestalter. En del av oss är väldigt, väldigt tydligt. En del är sådana att de bara gör det här, det bara finns där. Man behöver liksom inte anstränga sig eller tänka på det, utan det bara funkar. Men för andra av oss är det att kanske snäppa upp lite och tänka, herre, hjälp mig, jag vill ju det här. Jag vill med hela mitt liv peka mot dig. Och att andra ska få se att du är Guds lamm, att du är den som skulle komma, att du är Guds enda son, att du är världens räddare och mina vänners räddare. Och så tänker jag, men hur gör man det här då? Ja, i församlingen eller tillsammans med andra trossyskon så kan det ju bland annat handla om att du helt enkelt tar armkrok med någon och säger, vi ber tillsammans du och jag för våra liv. Vi delar livet lite mer du och jag. Det kan handla om att du säger, låt oss läsa tillsammans i ordet och försöka förstå vad det står. Så pratar vi om det ibland, du och jag. Det kan handla om att du helt enkelt bara går till någon i församlingen och säger ett uppmuntrande ord och gör det lite mer medvetet. Det vill säga, du är medveten om att när du gör det så utför du en Johanneshandling. Så är du där och pekar mot lammet och säger, du är bra. När du gör det här, när du använder din gåva på det här området, så lyser det om dig. När du säger de här sakerna, när du sjunger, när du gör det här, när du visar kärlek i handling, så känner vi verkligen som om det vore Jesus själv som kommer där till oss. När vi säger sådana saker, vänner, och menar det, så händer det saker i gemenskapen. Tror vi det? Jag vet att det är så. Därför att så är jag själv vuxit. Så försöker jag själv ibland i alla fall att göra. Även om jag önskar att göra det mycket, mycket oftare till andra. Att se och bekräfta och att uppmuntra. Därför att vi tror att det är så vi växer i vår tro och efterföljelse. Det var det ena jag tänkte säga. Det andra är det som händer då när Jesus vänder sig om och frågar vad de vill. Och så svarar de ju lite kryptiskt och märkligt, kan ju vi tycka, var bor du mästare? Kanske lite överrumplad av att Jesus vänder sig om och frågar dem möjligen. Men jag tänker också att det här är en fråga till dig och mig. Vad vill vi med efterföljelsen till Jesus? Vad vill jag med att jag går i Jesu fotspår? Vad vill du med din efterföljelse? Och jag funderade lite extra över det här för ett tag sedan här under våren. Och så tänkte jag så här, följer jag Jesus därför att andra har lärt mig det? Och så tänkte jag, jo, det gör jag ju. Det finns andra Johannesgestalter i mitt liv som jag nyss har berättat för er som har pekat på Jesus och sagt, han ska du följa. Därför följer jag. Samtidigt tänkte jag, är det bara därför jag följer? Är det av gammal vana som jag följer Jesus? Därför att andra har sagt att jag ska göra det. Och jag har lärt mig att göra så. Eller följer jag för att jag vill det? Det andra jag funderade på, det var på något sätt så slog det mig att ja, men det finns ju inga bättre alternativ. Ja, men om du tar alla religionerna, om du räknar upp alla livsfilosofier och så skärskådar man verkligen dem, så kommer i alla fall inte jag fram till något bättre argument än att en Gud som både älskar, som älskar oavkortat, som är beredd att förlåta mig alla synder som jag har begått, och som dessutom är beredd att ta itu med all ondska och allt elände. Och en dag knyta ihop säcken och säga, nu blir alla ett i Kristus. Jag har inget bättre alternativ att följa än det. Och samtidigt tänkte jag, är det bara därför jag följer? För att det är liksom det enda alternativet som håller. Ja, det var ett argument, men är det bara därför? Eller har jag mött honom? Har jag mött honom, Jesus Kristus? Och då tänkte jag just det. Eller är det för att Jesus själv har kallat mig? Att jag svarat ja på hans kallelse? Att jag har sagt mitt ja till mästaren? Att han har mött mig, förlåtit mig och dragit mig fram i ljuset och sagt att nu går vi tillsammans. Har jag en egen erfarenhet av Jesus? Och det är därför jag följer honom. Och som jag i alla fall svarade då på den frågan så är det, ja, det är ju därför jag vill följa. Det är därför jag följer. Därför att Jesus själv har mött mig. Därför att han har ställt frågan till mig. Vad vill du, Robert? Vad vill du med att följa mig? Och jag fick svara ja på den. Jag vill följa dig, Jesus, därför att du har räddat mig, därför att du älskar mig, därför att du har gett mig en mening med mitt liv, därför att du ger mig hopp utöver vad den här världen kan ge. Därför vill jag följa dig. Och jag tänker att den frågan ställs till oss här också. Varför följer vi? Ja, var bor mästaren någonstans? Han bor i varenda människa som vill ha med honom att göra. Och jag tänker också att det finns mängder av människor runt om dig och mig som utan att de egentligen har gjort det offentligt har sagt, Jesus, jag vill att du bor hos mig också. Kyrkan vet inte alltid om det. Du och jag vet inte alltid om det. Men de finns där runt om oss. Överallt. Och då tänker jag, vad är då poängen utifrån texten? Jo, det är att du och jag som känner mästaren får följa med och se och bekräfta att han bor på många fler ställen och i många fler människors hjärtan än vad du och jag först trodde. Eller hur? Tänk om det är evangelisation idag. Tänk om det är så att en del av evangelisationen det är att följa med till våra vänner och se att Jesus redan har varit där och knackat på och de har öppnat dörren. Tänk om en stor del av evangelisationen idag är just det. Jag tror det. Sen finns det massor med människor som inte har öppnat dörren. Och dit ska vi också gå. Där ska vi finnas med. Men jag tror att det finns mängder av människor som har fått påknackningen av mästaren. Och som har gläntat på dörren och börjat ana att han ska in i mitt hus också. För han ska bo här. Eller hur? Det tror jag är en jätteviktig uppgift för oss inför framtiden och inför kommande år. Att se vart mästaren bor. Att knyta an till det och ha en öppen attityd mot människor och vara med och bekräfta den tro som har börjat gro. Och så lyfta dem. Lyfta dem, lyfta dem och lyfta dem. Och säga, kom så tar vi armkrok du och jag så går vi tillsammans. För jag vill också ha med Jesus att göra. Jag känner honom också. Och så det tredje jag ville säga till sist. Det är ju att denne Andreas som var en av de två. Gör det han gör så enkelt och så naturligt. När han har mött Jesus så tar han och möter sin bror Simon. Och så säger han till Simon. Simon, vi har mött Messias. Och Simon vet jag inte vad han säger för det står inte i texten. Men Andreas tar med sin bror, går till Jesus med honom. Och när de kommer till Jesus så tittar Jesus på Simon och säger, du är Simon, Johannes son. Och du ska heta Kefas, som också är Petrus och som också betyder klippa. Vad är det som händer i det här läget? Det som är så fantastiskt med det tycker jag är, det är inte Andreas som gör det svåra egentligen. Det svåra står Jesus för. Nämligen att tala om för Simon vem han egentligen är. Att ge Simon Petrus hans rätta identitet. Att säga Simon, du är mycket mer än vad du har trott hittills. Du är visserligen Simon Johannes son, men du är mer än så. Du är också klippan. Du är Petrus och på dig ska jag bygga min församling, säger han sen vid ett annat tillfälle. Det du och jag kan göra, det är att göra det Andreas gjorde. Det är att ta med våra vänner till ett möte med Jesus. Vi behöver inte övertyga. Vi behöver inte förklara precis allting. Men om din och min vän får tas med till ett möte med Jesus så kommer Jesus att övertyga din och min vän. Om vem han är och vad han har gjort. Modet behöver vi för att faktiskt säga till våra vänner. Du, följ med mig så ska du få se. Följ med mig så ska du få möta en som har förändrat mitt liv. Och det krävs lite mod. Absolut. Det steget måste vi ta. Men jag tror att Jesus är där och ger oss modet att göra det också. Så det jag tänker är, vi behöver många, många Andreas-personer. Många som sitter här idag, många av er är Andreas-personer. Ni är såna redan idag att ni ofta tar med er vänner till olika event, in i era hem, in i era liv. Och där ni med era liv visar för era vänner, det här är att vara en kristen. Det här är att följa Jesus. Och så ser de någonting nytt. Och jag tänker att med tiden så får Jesus tala tydligt in i deras liv. Och han får kanske ge dem en ny upplevelse av vilka de själva är. Att de är långt mer än vad de själva trodde. Och det är det som är så fantastiskt. När vi kommer till mästaren så ger han oss mer och talar om mer om oss själva än vad vi tidigare visste. Du är mer i tron på Jesus, i kallelsen till Guds rike. Så är du mer än det du vore utan Jesus. Din identitet, din person, de gåvor du har. De har du fått i kallelsen till Guds rike. Och de ska du bejaka. De ska du leva i. De ska du ta in och leva ut bland dina vänner. Som en Andreas person. Jag tror också att en del av er som sitter här skulle kunna förstå, kanske eventuellt om pastorn är lugn och snäll i sin förklaring, att ni är evangelister. Kan man säga så? Ja, jag tror att vi behöver evangelisterna idag, människor, vänner. Vi behöver evangelister. Vad är en evangelist? En evangelist är en människa som brinner av att se sina vänner, sin familj, de man har runt om sig, att de ska få upptäcka vem Jesus är. Det är inte nödvändigtvis en estrad person som springer här uppe och försöker inspirera alla att vända om från mörkret till ljus. Det är inte estrad evangelister i första hand vi behöver. Det vi behöver, det är Andreas och Johannes personer. Sådana som står mitt i livet, där hjärtat brinner av en tro. Där jag vill ge denna tro till mina vänner. Och där jag någonstans har fått en speciell glöd för detta. Och jag gärna pratar med mina vänner om den tro jag har. Och det finns på skalan över hela bredden här massa varianter av evangelister. Du finns där, du som är lite försiktig och som kanske tycker att ja, men jag går inte på. Nej, vem har sagt att en evangelist måste gå på? En evangelist tar tillfället när det ges, min vän. När det kommer upp, när det öppnar sig, när dörren går på glänt. När knackningen besvaras och dörren öppnas lite grann, så tar man chansen. Hej, jag har ett bra erbjudande till dig. Är ni med? Sen finns det de evangelister som står där och dunkar på dörren tills de öppnar där inne. Och öppnar de inte så slår de in dörren. De evangelisterna funkar ibland. Ibland inte alls. Därför att ibland så slår man sönder dörren. Och sen finns det ingen dörr att varken gå in i eller gå ut ur. Men det finns liksom hela den här bredden. Och då tänker jag, sätt inte in evangelisten i en fåra där det är bara en viss typ som får plats. Utan en evangelist är en människa som brinner av att få berätta med hela sitt liv och med sina ord om vem Jesus är och vad han har gjort i mitt liv, så att mina vänner får förstå det och fatta det. Och då tänker jag, vi behöver evangelister i Guds rike och i församlingen. Ibland har vi varit klumpiga, eller vi är det många gånger. Ibland är det vi ledarskap som är lite för snabba och döma evangelisterna. De får inte riktigt plats i församlingens form. Och så har vi tryckt ut dem och så får de fixa sina egna grejer. Och det kan bero på många saker att det har blivit så. Ibland är evangelisterna obekväma. Jag kan tycka det. Jag kan tycka de är väldigt obekväma. Kommer och säger den ena idén efter den andra om konstiga saker de ska göra. Så tänker man, men käre Gud, så kan man väl inte göra. Då blir ju människor rädda. Men tänk om vi kunde ta emot det här i församlingen. Tänk om du som brinner och som är en evangelist känner att församlingen backar upp. Att vi vill samma sak. Vi behöver de här evangelisterna som brinner. Och vi behöver Andreas personer. Alla är inte evangelister. Med Bibelns liksom definition av det. Alla är inte de här glödheta som har en speciell förmåga att förklara evangeliet. Men alla kan vara en Andreas eller en Johannes. Och med sitt liv och med sina ord peka på Jesus eller ta med någon till Jesus och säga, kom ska du få se vem jag har mött. Så ska du få möta honom också. Jag tänker att det här är nödvändigt i församlingens gemenskap. Om vi ska se mer av frukt och växt framöver i Elimförsamlingen. Om vi ska få se människor som du och jag känner idag fatta heliga och kloka beslut att följa Jesus. Så behöver vi många Johannespersoner, många Andreaspersoner och många evangelister som brinner. Och som brinner för en sak och att se sina vänner komma till tro. Ska vi be om det? Vi gör det just nu. Jesus, tack för att du påminner oss idag, Herre, om att följa dig, det är mer än att jag själv har det klart med dig om evigheten. Jesus, låt oss med våra liv få peka på dig som Johannes gjorde, Herre. Vi kanske inte vågar kalla oss för Johannesgestalter eller vägröjare, men vi kan få se oss som personer som ändå med det vi är och det vi har faktiskt pekar mot dig, Jesus. Jesus, kalla oss till det. Gör några stycken här inne idag eller flera av oss mer medvetna om det än tidigare. Jesus, jag ber för dem som är Andreas-gestalter här. Som har flera gånger gjort precis så. Man har tagit med sig sina vänner både till kyrkan och aktiviteter här. Men också in i sina liv, in i sina hem, in i sin tro i det som är ens liv. Herre, jag ber för de Andreas-gestalterna. Jag ber att de ska få bli än mera frimodiga. Ännu tydligare, fler Andreas-personer, Herre. Hjälp oss att våga ta med våra vänner till mötet med dig, Jesus. Och så ber jag för den som är en evangelist. Den som brinner och alltid brinner och tycker att ibland kyrkan blir lite trång. Där vi ibland har gjort oss trånga för evangelisterna. Herre Jesus, hjälp oss att se evangelistens gåva som en nödvändighet för att ditt rike ska växa, för att människor ska komma till tro. Jesus, vi behöver dem. Sänd dem till oss, Herre. Väck dem i vår gemenskap. Låt den som känner sig som en evangelist få brinna och brinna för sina vänners frälsning. Jesus, tack för att du påminner oss om det här idag. Möt oss i nattvarden, möt oss i bönerna och i lovsången. I Jesu namn. Amen.